Öka din kontaktyta mot världen genom att läsa mer, tänka mer, träffa fler och bygga upp en finansiell beredskap för att agera när tillfälle ges. Kjell Ludvig.
Hej.
Har du gjort något kul senaste veckan?
Ja.
Något du kan berätta om?
Nej.
Men det har jag. Jag tog upp Martin Sandqvist och började läsa den här boken The Fourth Turning. Jag har nästan blivit besatt. Så bra tycker jag att den är.
Vad är huvudgrejen som du verkligen tagit med dig då?
Den handlar om hur generationerna har olika egenskaper. Så till exempel du tillhör millennials och jag tillhör generation X. Och så kan man kategorisera de olika generationerna hundratals år bakåt i tiden. Och då återkommer samma egenskaper ungefär, eller var fjärde gång. Och på motsvarande sätt så påverkar konstellationen av generationer. Alltså så att när det är din typ och min typ och våra föräldrars och farföräldrars typ. När de är ställda på ett visst sätt, då skapas en tidsanda. Och det finns fyra sådana tidsandor. Det är de som kallas turnings. Och just nu så är vi i den fjärde. Den började ungefär 2008. Den kallas för kristörningen. Så det är nu alla inneboende problem och icke-uthålliga trender till slut kommer till en punkt och konvergerar där de måste lösas. Och då löses de totalt kan man säga och lägger grunden för en ny och förhoppningsvis bättre framtid.
Vi pratade lite om det här innan nu, vi började spela in. Och det var ju några grejer som jag reagerade på, som du sa, som jag tyckte var bra. Typ så här att det är många mismatches, det är många ohållbara utvecklingar, institutioner, EU, Europa, nationalstater.
Ja, kanske även centralbanker, fiatvalutor, dollarn som reservvaluta, pensionsskulder, det kanske du sa. Alltså matematiken håller inte, den håller inte särskilt många år, eller i alla fall årtionden till. Och nu är turningen i en sån punkt att det kan vara dags att lösa sig.
Nej, men jag får ta och läsa den boken.
Ja, jag tycker verkligen att man ska läsa den där. Jag har svårt att se vem som inte skulle tycka att den är intressant och spännande. Så verkligen stort tack till Martin som var med förra veckan.
Nej, det blev ju rekord.
Just det var vårt bästa avsnitt hittills.
Mm.
Okej, idag så ska vi prata om att det här är 25 minuter som du lyssnar på med Syding och Sundström. Det produceras av tradevenue.se och klipps av Johan Olsson, så var det sagt. Och vi ska prata om hur man får tur. Hur man ökar sin kontaktyta mot världen och hur man använder den kontaktytan för att skapa sin egen tur.
Ja, vad ska man börja med? Jo, det gäller att ge värde, det gäller att sätta sig in i ämnen, det gäller att vara en giver. Det gäller att sammanföra rätt personer och försöka hitta de där kopplingarna. Det är så tur skapas.
Bra punkter. Vi kommer återkomma till de här lite då och då under programmet. Det är tur när man blir kontaktad av främlingar med goda nyheter och erbjudanden.
Men det där tycker jag är kul, för det är så här, det är ju, om man tänker efter, vad är egentligen tur? Och vad är slump? Det är ju, vissa personer har mer tur än andra. Varför? Det är det som man ska fråga sig.
Turen kommer för att man utsätter sig för fler möjligheter och för att man ser till att kunna mer och därmed vara förberedd när det här tillfället uppenbarar sig. Förresten, min sambo Anna Svan, hon skriver just nu på en nätverksbok om hur man nätverkar och hur man använder sina nätverk och hur man ger värde i nätverken. Och där hänvisar hon bland annat till forskning om givers, takers och matchers. Där visar det sig då att det är givers, alltså de som hela tiden ger värde till andra. Det är de som får störst och långsiktig framgång.
Matchers då?
Nej, matchers är egentligen de sämsta tror jag. Det är de som kör alltså tit for tat, att alltid liksom kräva något i gengäld. Aldrig gör någonting om de inte vet att de kommer få någonting för det.
Det är ju nog det vanligaste.
Man är väldigt kortsiktig.
Men hur kan det vara sämre än takers?
Jo, därför att takers blir förr eller senare påkomna. Men jag vet inte, alltså jag har inte läst det hon hänvisar till och jag vet inte exakt hur det ser ut. Jag trodde också att kanske takers skulle vara näst bäst eller kanske till och med bäst. Att den här världen är inte alltid rättvis.
Ja, men jag tänkte så här att jag känner inte heller till den här forskningen. Så jag undrade, jag var inte ens bekant med begreppen, så jag tänkte så att matchers, det kanske var de som typ så här matchmakade folk.
Om man är en giver, då kan man ge av sitt eget nätverk och matcha ihop folk. Så det är liksom en annan sorts matchmaking. Det är liksom en giving matchmaking. Men att vara en matcher i det här sammanhanget, det handlar om att man ska ha något för allt man ger.
Just det, på tal om det. Jag tror att det bästa sättet att vara en giver, vilket uppenbarligen är det bästa då, det är ju att tänka så här att vara någons go-to guy. Alltså det här uttrycket på engelska.
Hur menar du då?
Nej, men så här, det finns alltid någon go-to guy eller go-to girl. Så här, vare sig det handlar om typ så här, hos Bertil så är det god pizza. Eller typ Bertil har bra biljarder eller så här, Lars har roliga tv-spel när man är barn typ. Så här, att man går till någon för att göra någonting särskilt. Och, eller kanske så här, ja, hon där har roliga fester. Så här, en association, en enda association med en person liksom. Då är det go-to.
Mm, och det kan vara underhållning eller det kan vara hur hittar jag bästa programmeraren till mitt tech-startup? Att man vet att det finns en person som alltid så här, ja, men jag har en kille.
Mm, exakt den frasen liksom.
Micke Syding, om man känner för att prata, då kan man bara gå dit och så lyssnar han.
Mickes relationsstoffa. Ett praktiskt tips för det tror jag är att tänka först såklart, vad är det jag vill vara en go-to guy på? Och sen i andra hand, hur kan jag kommunicera det på ett bra sätt? Och då tror jag att det är bra att tänka så här, vad är ett bra medium för mig att uttrycka det här? För olika medium är bra på olika saker. Och man har ju begränsat med tid. Alla har inte tid att liksom vara, vad ska man säga, publika personligheter som sitter på sociala medier hela dagarna. Utan vad de kanske ska göra istället för att vara effektiva, det är att försöka hitta en slags anknytningspunkt, en kontaktyta, något slags forum, något medium där de kan dela med sig av det här, där det också uttrycker sig på bäst sätt. Typ programmerare har ju det här GitHub och alla de där grejerna. Det är såklart att det är bättre för dem att dela med sig av sin kod och vad de skapat på GitHub än vad det är att typ ta en bild på det på Instagram. Man ska ha den här tanken i huvudet på längre sikt och verkligen begrunda den lite då och då tills det smäller till. Just det här med att tänka på vilket medium passar bäst för min specialkompetens.
Mm. Och som du sa, det här handlar ju inte om att du måste starta en YouTube-kanal eller en Facebook-grupp eller någonting sånt.
Precis, om du verkligen tänkt efter och begrundat saken och hittat rätt, då skulle du kanske inte ens behöva det.
Men om man nu ändå är en sån som gillar sociala medier, men inte har lust att dra igång en grupp eller känner att det är extra och onödigt arbete, då kan man bli den där i någon annans nätverk. Det är, till exempel, ta i vår Facebook-grupp.
Mm.
Om man är den person som läser och tänker efter vad de andra gör för någonting och kommer med värdeskapande kommentarer och är duktig på att koppla ihop olika informationspunkter inom Facebook-gruppen och se till att rätt personer hittar varandra. Det kan vara väldigt värdefullt.
Ja, det tror jag. Det är lite som en aggregator.
Eller om du gillar Twitter, så istället för att hamna i bråk eller skriva störiga saker eller bara addera till bruset, så kan man vara den som tar rikte på en eller några av andra Twitterkonton i taget och kom alltid med försök komma med insikter och hjälp till de frågor och tweets som den personen skickar ut.
Man är värdeskapande om man kan saker och om man känner folk. Att man sätter sig in i ämnet och är tydlig och konkret.
Och då gäller det att utveckla de här på olika sätt. Du behöver fler människor och mer kunskap. Och sen föder de här varandra. Och ett sätt det är att läsa väldigt mycket och väldigt brett, precis som Charlie Munger säger.
Mm.
Och nu för tiden med podcasts och ljudböcker, då behöver man inte ens försaka motionen. För annars kan jag känna att det är ju faktiskt skadligt att sitta och läsa länge. Och antagligen är det ännu värre att halvligga i en soffa eller i en säng.
Jag är osäker på det där.
Ah, okej, det sitta kanske är värst då.
Jag vet inte riktigt.
Men vilket fall som helst, att vara stilla är inte särskilt bra. Det ska man bara vara när man sover egentligen. Och, men som sagt, nu kan man gå runt och lyssna på ljudböcker. Eller, jag står faktiskt ganska ofta när jag läser numera. Särskilt under sommaren har jag fått det som lite av en vana att jag står ute på terrassen. För där har jag en väldigt hög avsats som är perfekt för att ha boken på. Så då står jag mot den och läser. Och sen ibland så slänger jag upp ena benet på den där också så att jag stretchar samtidigt.
Mm, coolt, du får visa sen. Mm. Du hade skrivit ner några bra punkter här om typ aktuella ämnen som bitcoin och automatisering och sånt.
Jag tycker man gör sig själv en björntjänst om man inte är påläst om ett antal sådana här riktigt viktiga punkter. Det kan vara för att ha bara som konversationsämnen, eller så kan det vara för att faktiskt vara förberedd för att kunna knyta ihop lite oväntade saker. Och jag tycker att automatisering och kryptovalutor är två väldigt viktiga punkter. Vad händer med dig när all transport och lastbilschaufförer och bokleveranser och annat sker med AI-kontrollerade drönare och lastbilar? Eller för att inte tala om investeringar. Det är ju rätt konstigt egentligen att man inte får lära sig grundläggande aktiekunskap och tillgångsallokering i skolan.
Jag tror, om man läser vissa kurser så kan du lära dig de absolut mest enkla grejerna. Mm. Typ du kan se en balansräkning.
Mm. Vad jag menar är att om man lyssnar på det här och känner att nej, men jag har helt och hållet lämnat det där med investeringar åt andra, då tycker jag att det är lite farligt. Kanske samma sak med kryptovalutor. Om man inte alls förstår vad det är för någonting eller vad det kan användas till. Eller en så enkel sak som vilka digitala spår man lämnar på nätet. Jag tycker man bör läsa på om de stora skeendena här i världen. Och jag inkluderar gärna de här så kallade singularitetsteknologierna i det. Som, var är biotech på väg? Var är livslängden på väg? Hur kommer vårt valutasystem fungera? Hur länge håller det? Det här påverkar dina pensioner och dina jobbmöjligheter i framtiden. Så jag tycker att det här är jätteviktigt för alla att kunna. Så, och jag vet inte var man ska sätta stopp någonstans. Men läs så mycket och så brett du kan och utsätt dig för oväntade personer och oväntad information.
Mm, på tal om det så tror jag att det här är nog kanske det bästa tipset som vi har i det här avsnittet. Och det är att använda sig av sitt yttre nätverk.
Vad menar du med yttre nätverk?
Först så har du ju de här, man kan ju se ett nätverk som liksom typ en lök eller någonting med flera lager. Och det yttre nätverket är ju det längst ut. Det är personer som du inte träffar så ofta, men du känner dem. Du har dem kanske på Twitter eller på Facebook. Du förstår vad jag menar. Det är folk som du känner dem. Du skulle egentligen kunna starta en konversation ganska enkelt. Men du gör inte, för du tänker inte på det bara. För hjärnan funkar ju som ett Dunbar's number. Så att det är bara ett fåtal personer man tänker på återkommande. Så då kan man behöva påminna sig själv om att kanske ta upp kontakten igen där. Och anledningen till att det kan vara bra, det är för att de personerna, de har ofta, eftersom de är liksom i det yttre lagret av nätverket, så har de antagligen annorlunda information än du har och de är i annorlunda miljöer än du är.
Fråga om en fika eller en promenad nästa vecka. Det kan vara veckans hemläxa till och med till dig som lyssnar.
Okej, så hitta typ tre personer som gör annorlunda saker än du gör och kontakta.
Du vet hur jag är. Jag gillar inte tre, jag gillar en. Så min hemläxa, den är bara att ta kontakt med någon lite så avlägsen kontakt men som du ändå känner. Och bara föreslå att ni ses. Helt opretentiöst och utan att ni måste upprätthålla den här kontakten på något sätt. Utan ni bara förklarar förutsättningarna. Att det här kanske gör att vi kommer på någonting smart eller inser att vi har andra gemensamma saker. Eller vi kanske till och med kan koppla ihop några av våra kompisar med varandra för att vi kommer på någonting under det här samtalet.
Mm. Så om man skulle ta ett exempel på tre stycken olika, då skulle det vara typ så här, en bartender, en som jobbar med internet och en som är managementkonsult. Det är tre helt olika branscher liksom.
Ja. Och på tal om tre olika branscher så i den här boken Never Eat Alone som vi rekommenderade i något avsnitt. Där pratas om att kategorisera sina kontakter. Många är säkert som jag att de flesta av kontakterna de har man bara en enda lång kontaktlista i något program. Men att tagga eller ranka eller kategorisera de här enligt olika ämnesområden. Det kan vara investeringar eller träning eller ja, jag vet inte vad. Men om man ordnar upp dem så blir det lättare att bli inspirerad av att kontakta också. Och så vet man också när ett tillfälle dyker upp. Då vet man att ja, just det, men då kollar jag i min lista över alla som håller på med drönare.
En sån lista skulle jag vilja ha.
Ja, jag har kanske inte riktigt en så specialiserad lista, men jag har ju listor över folk som håller på med investeringar.
Ja, har du då delat upp det så att det är liksom de här personerna investerar i de här branscherna? Ja, eller det, de är kunniga om det här?
Ja, alltså riktigt så detaljerad är den inte, som jag sa.
Nej, men är det någonting att jobba på?
Ja, det är det verkligen. Okay. Jag tycker det är så den borde se ut. Jag började med att ursäkta mig med att min kontaktlista är inte heller så himla bra kategoriserad, utan jag har startat göra såna här saker lite här och där, så att jag har lite ölösningar.
Jag har inte heller faktiskt riktigt fixat det där, men det är någonting jag ska fixa i framtiden. Jag har ju tänkt ut ett smart system för min commonplace som jag ska kalla för Rolodex.
Ja, det är precis vad jag kommer behöva göra i min commonplace också. Jaha, vi kan väl egentligen bara formulera veckans mindset. Hur kan jag öka min kontaktyta mot världen och använda den för att maximera min tur?
Och det som är lite underliggande, det mindsetet, det är det här med att världen är så himla komplex. Att det är så mycket saker som faktiskt är slump och tur. Vi har egentligen inte hunnit snacka så mycket om det nu, men det är ett intressant ämne i sig. Att saker, det är mycket saker som är slumpade. Och om man har det, mindset till att börja med, att mycket i världen är slump, hur kan jag istället försöka maximera min tur? Eller försöka få slumpen till min sida? Och tänka så på lång sikt, då kan man göra sig själv en stor tjänst.
Ja, för det är ganska svårt att detaljstyra framtiden.
Exakt. Och det är också, det här är lite analogt med det här mindset som vi snackade om för länge sedan, med alltså mismatches. Alltså att vi är brutalt missmatchade till den moderna världen. Så att istället för att tänka typ att så här, det är enkelt att bli framgångsrik, så ska man tänka att det är svårt att bli framgångsrik. Och att man måste justera in sin kropp och hjärna rätt innan man ens har en chans typ.
Eller mer eller mindre enkla praktiska tips på saker man kan tänka på för att maximera sina möjligheter. Det är till exempel att bo i en storstad. I Tim Harfords bok The Logic of Life, där går han igenom varför storstäder är så effektiva och även miljövänliga till exempel. Men för det där bildas det kluster där man träffar likasinnade och de delar med sig av sin kunskap och så skapar det här en synergistisk process där alla i klustret blir bättre.
Ja, det är ju inte alltid så himla enkelt, alltså för många yrken. Men för vissa yrken som är väldigt specialiserade så är det ju faktiskt enkelt. Och då är det typ så här, okej, om du jobbar med IT, då är det klart du ska till typ Silicon Valley eller någon annan sån där stad. Och om du håller på med så här artistiska grejer, film eller musik eller någonting, då ska man åka till typ Hollywood.
Ett lite mer praktiskt och kanske specialfall av det här med storstad, det är att där du väl bor, gå till ställen där rätt personer hänger. Så var inte småsnål eller tro att det du ska ute efter är att äta eller dricka så billigt som möjligt, utan se till att vara på de ställen där du kan råka springa in i personer som ger dig den där turen.
Finns det nog många bra ställen så eller? Jag går inte ut så mycket.
Jag vet inte riktigt hur de här olika tech-hubbarna fungerar, men de har bland annat, ett av dem har ju ett café. Eller jag tror flera av dem har kaféer i bottenvåningen. Så om man hänger där så lär man träffa massor med startup-människor. Till exempel där Framgångspodden håller till. Jag kommer inte ihåg vad de heter just nu.
Rish typ.
Nej, utan jag menar...
Nej, Epicenter.
Ja, Epicenter, precis. Ja. Och de har till exempel ett kafé där man kan hänga. Och sen antagligen väldigt många av de centrala kaféerna och restaurangerna just här i Stockholm funkar på det sättet.
Om vi då går vidare till tips nummer 3 här. Börja blogga eller ha din YouTube-kanal eller, som vi sa innan, hitta ett medium som passar för din specialkunskap.
Äg ditt eget namn på internet. Det kan man väl säga nästan då är ett specialfall av 3. Om du ändå är ute efter att exponera dig mot omgivningen så se till att det också är just du som exponeras. Så att du kan styra och kurera din egen bild.
Sen som ett litet bitips till båda de här. Du ökar ju sannolikheten för att träffa folk som är som dig inom ditt specialintresse. Så det är ett sätt att få lite mer tur.
Precis. Och du kanske inte behöver lägga så himla mycket tid på att bygga världens bästa YouTube-kanal eller hemsida. De som är riktigt specialintresserade, de kanske hittar dig ändå. Bara du har skapat själva profilen snyggt.
Eller om du kanske hänger på samma ställen som dem. Men bara att de kan se det. Och det är liksom din enkel, vad ska man kalla det för? Det är en enkel screening-process liksom. Att ja, han är en av oss typ.
Sen kan man säga att det skadar inte att ha ett välvårdat yttre. Det kan gälla både kläder och frisyr och ansiktsbehåring och hållning inte minst. Det här är bland annat markörer för hälsa, slarv, disciplin och liknande. Och en del av de här finns det forskning på som visar att du undermedvetet skickar iväg signaler som gör att man litar på dig.
Ja, och sen slutligen, att ha affärskort eller visitkort med sig eller adda folk på sociala medier. Vissa tycker att visitkort är, vad ska man säga, utdaterat. Men i, vad ska man säga, i vissa fall kanske är det. Men för andra personer så är det bra. Så man får väl anpassa sig liksom.
Man kan skicka över digitala visitkort, men det är lite långsamt ibland. Det blir lite knöligt om man ska försöka skicka över någonting. Eller även det här med att räcka över din mobil så ska jag skriva in mitt mobilnummer. Det är också lite klumpigt jämfört med om man bara kan räcka över en lapp, till exempel ett visitkort.
Ja, hur som helst. Alltså, jag tror inte man ska haka upp sig på just att det är ett visitkort. Utan mer den underliggande saken att ta kontakt eller göra det enkelt att få kontakt med dig typ.
Jag har tyckt att det där är lite jobbigt. Jag har lite svårt i sociala sammanhang och jag känner ofta att aha, ska jag vara den här som tvingar mig på och nu kommer den andra tro att jag kommer ringa varenda dag och bara liksom störa och pitcha in saker och försöka sälja saker eller bara vara en allmän igel. Tänk istället att de kanske inte riktigt vågar fråga och kanske till och med blir smickrade om du frågar om numret.
Ja, men om vi går vidare till veckans bok. Då är det The Black Swan av Nassim Taleb. Och den här boken, den är egentligen inte så himla relaterad till typ nätverkande eller liknande saker. Men den är väldigt bra om att komma in i det här mindsetet att alltså hur mycket slumpens kraft har att göra med världen. Och hur många saker som man kanske annars bara har tänkt hände intentionellt eller med skicklighet som faktiskt var tur. Och den är väldigt bra på att bara komma in i det här mönstret och se världen på ett annat sätt. Och därefter, efter man gjort det, så tänker man snarare så här att okej, hur kan jag ha mer tur? Istället för att hur kan jag vara bäst?
Läser man den boken och kompletterar med Never Eat Alone, då får man två väldigt olika sätt att se på världen. Och som båda två kan vara relevanta för nätverkande.
Ja, men det är ju två riktiga toppenböcker.
Ett tredje forum, det är att lyssna på podcasts och jag tipsar gärna om Framgångspodden avsnitt 111 med Carl Pei. Det är en svensk som skapade high-end-mobilen OnePlus och sålde 1 miljon stycken första året för 2,5 miljarder. Det där är ett riktigt bra program om någon som skapade sin egen tur.
Ja, jag får ta och lyssna på det.
En viktig grej här är att vara riktigt förberedd. När det här tillfället uppenbarar sig. Du har skapat en stor kontaktyta. Du ser till att använda dig och exponera dig mot den. Och när det här tillfället väl inträffar, då ditt mönsterigenkännande ska se att det är här, det är nu jag ska satsa. Då gäller det att se till att du är finansiellt förberedd också. Att du gärna har sparat ihop en grundplåt eller på annat sätt gör att du faktiskt kan trycka på knappen.
Så du åtminstone liksom kan alltså, tänka så här, nu har jag en stor bra idé här som jag tror funkar, men jag kanske inte kommer få till den rätt direkt. Hur kan jag då experimentera med den under ett tag eller fortsätta bygga på den utan att jag måste jobba hela tiden? Utan hur kan jag fokusera på det på fulltid?
Jaha, vi närmar oss slutet, så jag tänkte upprepa veckans hemläxa lite extra tydligt. Under den kommande veckan eller veckorna, ändra på något i din vardag så att du utsätter dig för mer tur. En bonus med det är att du bryter din homeostas på samma gång, så det är en win-win. Till exempel, byt favoritcafé som du brukar gå till. Och när du väl är där så titta inte i mobilen utan var öppen för ögonkontakt med andra.
När man gör nya saker då får man ofta nya tankar också. Det kan leda till mer kreativitet.
Och en annan är precis det här vi sa om att utnyttja sitt yttre nätverk. Hör faktiskt av dig till en gammal klasskompis den närmaste veckan och ta en kort promenad tillsammans. Det är nyttigt. Ni kör lite catch up på vad som har hänt i era respektive liv, vilka sammanhang och planer ni har. Och så kanske ni kan koppla ihop någonting med varandra eller med kompisars kompisar.
Använd ditt yttre nätverk och försök hitta någon som gör någonting helt annat än du gör.
Så för att sammanfatta alltihop. Öka din kontaktyta mot världen genom att läsa mer, tänka mer, träffa fler och bygga upp en finansiell beredskap för att agera när tillfälle ges. Och ge värde till andra genom att lyssna ordentligt, tänka, ge återkoppling och sammanföra rätt personer som har relevanta beröringspunkter.
Ja, det var väl allt vi hade idag då.
Ja, tack för att du lyssnade på 25 minuter med Syding och Sundström. Som produceras av tradevenue.se och klipps av Johan Olsson.
Tack och hej.